Låt oss bara göra en liten avstickare till Apostlagärningarna. Till det 26:e kapitlet. Paulus berättar där om sin omvändelse på vägen till Damaskus. Vi kan börja läsa i 15:e versen. Jag sa, vem är du, Herre? Och Herren svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till min tjänare och till vittne om vad du har sett av mig och vad du kommer att få se av mig i framtiden. Då jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem ska jag sända ut dig, för att du ska öppna deras ögon och vända dem från mörkret till ljuset, från Satans makt till Gud. Att omvända människor från Satans makt. Alltså han säger inte du ska gå ut och befria människor från Satans makt. Du ska gå ut och omvända dem från Satans makt. Det finns något som heter Satans makt. Men den kommer sig av att vi har älskat det skapade istället för skapare. Vi hade fel törst i våra liv. Vi ville dricka oss druckna av vin istället för att uppfyllas av helig ande. Och vad det nu än är för vin vi har spanat upp, så blir det andemakter därefter. Och lika lite som du hjälper en alkoholist genom att kasta ut djävulen ur honom om han inte vill sluta dricka, lika lite löser du några andra problem med andutdrivning om det inte finns en omvändelse i botten. Det finns något som heter andutdrivning. Men vi måste veta vilken plats den funktionen har i den kristnes liv. Så vi inte tror att det är någon sorts universalmedel mot allt och alla. Men nu ska vi lämna det ämnet vi ska komma tillbaka till. Vi ska fortsätta med vårt kära teodicéproblem för att hålla någon sorts röd tråd i det här. Och då ska vi gå till Matteus 28 är det väl. Matteus 28 och läsa missionsbefallningen. 16:e vers. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där följde ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det finns ett därför i det här som är intressant. Många läser missionsbefallningen som om det stod så här. Miga given all makt i himlen och på jorden. Gå för skam skull ut och gör alla folk till lärjungar. Alltså jag borde vittna. Usch, jag är en så dålig missionär. Men det finns ett därför. Det kan ju vara bra att veta varför man ska gå ut. Gå därför ut, säger Jesus. Därför vad då? Jo, säger Jesus, det är så här att jag har fått all makt i himlen och på jorden och det är därför ni ska gå ut. Jaha, säger vi. Tänk, men käre Jesus, om det hade synts lite bättre att du har all makt i himlen och på jorden. För du förstår, folk kommer och frågar oss. Och så säger de så här att, kan du verkligen tro på en Gud som är god och har all makt i himlen och på jorden när det ser ut som det gör? Så att om du kunde lösa teodicéproblemet åt oss på ett enkelt sätt, så vi bara liksom bara kunde visa att du har all makten så där pang bom, så ska vi gärna gå ut. Det är ju där knuten sitter, eller hur? Och Jesus säger, gå därför ut, säger han. Knepigt. Men står det så står det så. Och det gör det inte av en händelse. Ingenting står av en händelse i skriften. Vi ska ägna oss lite grann åt makt den här timmen. Begreppet makt. För den livsfarligaste av alla Adams törstformer är makt. Om du vill en människa riktigt illa, så kan du ge honom en flaska Koskenkorva eller något. Men om du verkligen har ont i sinnet mot honom, så ge honom makt. För en och annan blir illamående direkt av Koskenkorva och tycker att det smakar pyton, och det gör det ju. Men makt smakar så sött. Begreppet makt. Äran och makten och starkheten tillhör vår Gud och Lammet. Tillhör. Så i det rättfärdighetspaket, den där egna rättfärdigheten, den som skulle sitta fast i Adam och vara en del av hans personlighet, det rättfärdighetspaket han sträcker sig efter innehåller det som tillhör Gud. Äran och makten och starkheten. Och på ett sätt finns det inget som är säkrare i våra liv. Att när vi förälskar oss i makten, då kommer vi in under makterna. Det tror jag vi kan säga ganska undantagslöst. Den som älskar makten kommer in under makterna. Ty den som vill tvinga, han ska bli tvingad. Var och en som upphöjer sig ska bliva förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Matteus 23:12. Om vi ska göra en liten avstickare från teodicéproblemet, så kan vi alltså säga så här. Att när du själavårdar en människa som du upptäcker är dominant, så är det aldrig en harmlös egenskap. Det är aldrig någonting som du noterar i förbifarten med en axelryckning. Det är alltid någonting som du måste fråga Herren, vad ska jag göra vid detta? Det är för att en person som alltså önskar dominera sin omgivning kommer alltid in under någon form av tvång i sitt liv. Och han kanske kommer för det tvångets skull. Och det tvånget kan ligga ganska långt bort ifrån hans ursprungliga önskan att dominera. Men den som vill ha makt kommer alltid in under makterna. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden, säger nu Jesus. Och som sagt, vi tycker, käre Jesus, om det ändå syntes lite bättre. Låt oss titta i skriften, vi går till Hebreerbrevet 2. Där vi ska läsa från 5-8 verserna. Det är inte änglar han har satt över den kommande värld som vi talar om. Om detta finns ett klart vittnesbörd. Vad är en människa eftersom du tänker på henne? En människoson eftersom du tar dig an honom. En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, men med härlighet och ära krönte du honom. Allt la du under hans fötter. När han la allt under honom gjorde han inget undantag. Allt skulle läggas under honom. Ännu ser vi inte att allt har lagts under honom. Om du ändå stryker under din bibel, så stryk under den sista meningen. Därför att det finns somliga som påstår att vi ska vara helt friska och helt problemfria och aldrig känna ångest på den här sidan. Nej, det får vi lugna oss med till andra sidan. Det finns stora och härliga förskott på den här sidan, men ännu ser vi inte att allt är underlagt honom. Och ändå är allt underlagt honom. Knasigt, säger vi. Vårt problem när vi ska tänka på det här är detta. Att vi är så förblindade när det gäller makt. Vi har så vansinnigt svårt att hantera makt. Att vi tänker så här att ja, om Jesus hade all makt, då borde han 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. Alltså om Jesus har all makt, då tänker vi oss att då, vad han borde göra med den makten. Men eftersom vårt verkliga, vårt djupaste syndafördärv är vår totala oförmåga att hantera makt på ett konstruktivt sätt, så är det antagligen så att det enda vi med säkerhet kan säga det är att vi tycker totalt uppåt väggarna fel om hur makten ska användas. Och det där, det är egentligen ur det som teodicéproblemet växer fram. Ur vår maktgalenskap. Därför att vi inte begriper hur en Gud god använder makt i sin godhet. Ändå skickar Jesus ut oss till att förkunna, det är vårt huvudbudskap, att han har all makt i himmel och på jord. Och alltså när folk kommer och frågar oss, hur kan du vara så dum så du tror på det här? Så är alltså vårt första svar, kära vän, han använder inte sin makt som du och jag skulle göra om vi vickade för honom en vecka eller två. Han använder makt på ett helt annat sätt än vi. Därför han kan konstnär sköta den och det kan inte vi. Och för att vi ska komma djupare in i den frågan så ska vi läsa om mötet mellan Jesus och Pilatus. Jag tycker det är så spännande. Och då slår vi upp i Johannes 18 kapitel. Vi ska läsa 33-38 versen. Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade: så du är judarnas konung? Jesus svarade: säger du detta av dig själv, eller har andra sagt det om mig? Pilatus svarade: jag är ingen jude. Dina landsmän och överste prästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade: mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna, men nu är mitt rike av annat slag. Pilatus frågade: du är alltså kung? Jesus svarade: du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom: vad är sanning? Här har du, om du så vill, mötet mellan två kungar. Pilatus var ju inte riktigt högsta hönset i den romerska hönsburen, men på platsen var han det i alla fall. Och framför honom står den man om vilken han sedan sätter upp en skylt: Jesus från Nazaret, judarnas konung. Är du kung, säger han. Vad är du för en konstig sorts kung? Var har du din huvudstad? Var har du ditt palats? Och vad är du för en kung? Han kan inte riktigt släppa tanken. Det är något respektingivande med karn som står där. Men han har inga vapen. Han har ingen armé. Det verkar Lite knäppigt det hela på något sätt. Ja, jag är kung, säger Jesus. Men mitt rike är inte av denna världen. Har inte sina rötter i denna världen. Hämtar inte, ska vi säga, sin funktion ur denna världen. Är inte som denna världens riken. Mitt rike är av annat slag, säger Jesus. Jaha. Vad då? Jo, om mitt rike hade tillhört denna världen, då hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad. De hade använt någon sorts maktmedel för att bevara mig. Och det Jesus talar om för Pilatus, det är att hans rike är inte ett maktens rike utan ett nådens rike. Och det är det vi måste lära oss att känna skillnad på. Han har inte vunnit en maktens seger utan en nådens seger. Och kampen är inte en maktkamp utan en kärlekskamp. Riken i denna världen utbredes genom att man skjuter ihjäl folk som tillhör andra riken. Guds rike utbredes genom att någon som tillhör det riket frivilligt ger sitt liv. Det ena är maktens seger och det andra är nådens seger. Och för våra förmörkade hjärtan ter sig maktens seger mycket starkare än nådens seger. Men var och en som har läst kyrkohistoria vet att det är precis tvärtom. Det har bevisats gång på gång i kyrkohistorien. Nådens seger är starkare. Vi begriper det inte, vi kan bara konstatera faktum. Det är faktiskt så. En furste, en kung, behöver någon sorts styrmedel för att, så att säga, föra ut sin vilja i sitt rike. Och i världens riken är det makt, furstens makt, som gör att hans undersåtar lyder honom. I Guds rike regerar fursten inte med makt utan med nåd. Och också de som är insatta, så att säga, i underbefälspositioner, så att säga. Sergeanter och korpraler och andra andliga ledare som går med två fötter på jorden idag. De är kallade att regera i nåd och inte i makt. Vi behöver ju inte slå upp det, men du vet den här hustavlan i Efesierbrevet 5 där det talas om att kvinnan ska underordna sig mannen. Man ser genast den mulliga mansgrisen som jäser över alla breddar och förtrycker sin familj. De flesta predikanter är karar och de flesta karar slutar där. Kvinnan ska underordna sig mannen, amen. Och läser inte att mannen ska ge sitt liv för hustrun. Och en sådan man kanske det är en förmån att underordna sig. Därför att denna typ av ledarskap, den som inte sker i makt utan i nåd, den är väldigt sårbar. Därför lydnaden är ju totalt frivillig. De som lyder gör det ju för att de älskar honom som ledde dem. Fåren följer herden inte av rädsla för stryk utan för att de älskar herden. Och därför fordras det ju att man har valt den herde man vill följa. Det måste finnas en frivillighet från första början. Och så fort den frivilligheten upphör, så upphör också Guds rikets ljuvlighet att finnas där. Och vi går ut ur Guds riket som är ett nådens rike och in i alla sorters maktstrukturer. Därför måste vi säga så här, Jesus har all makt i himmel och på jord, men han använder den inte. Ty han vill inte regera med makt. Han vill regera med nåd. De människor som längtar efter makt och som alltså inte frivilligt vill låta sig regeras av hans nåd, de utlämnar han till makterna. De står under lagen, för att använda ett paulinskt uttryck. För det är lagen som binder oss vid makterna. När vi bryter mot lag. Syndens och dödens lag. Men den som har fri vilja har vill låta sig regeras av hans nåd. Ger Jesus frihet från makterna. Den som frivilligt vill låta sig regeras av hans nåd ger Herren frihet från makterna. Det är därför Paulus säger i Galaterbrevet 5 att ni är ju kallade till frihet, bröder, säger han. Friheten är faktiskt inte ens bara en förmån, den är till och med en kallelse. Men den innefattar ju den hjärtats omvändelse där vi vill låta oss regeras av hans nåd. Och det är ett totalt maktlöst tillstånd från vår sida sett. I vår maktlöshet regerar hans nåd. Och i vår maktlöshet ligger den verkliga friheten. Om det vill säga, om det är en maktlöshet i Kristus. Det finns ju många som är maktlösa utan Kristus, och de har det ju lite jämligt. De står varken i det ena eller det andra, utan må ju bara dåligt. Men när Jesus skickar ut lärjungarna så säger han inte: gå nu ut och förkunna att mig är given all nåd i himmel och på jord. Ah, du har nog fel, Sven. Du har fullständigt fantiserat ihop det här. Nej. Vi fortsätter. Jesus har all makt i himmel och på jord. Det är vårt budskap. Varför ska vi gå ut och tala om det när han vill regera oss med nåd? Jo, därför att det kommer en dag då han ska använda sin makt. Och det är vårt stora budskap. När han kommer tillbaka, då kommer han inte i första hand för att lägga händerna på de sjuka och trösta de svaga. Utan då kommer han som den krigare och konung han beskrivs på många ställen i Gamla testamentet. Vi sjunger ju gärna 110:e psalmen: villigt kommer ditt folk när du samlar din här och så här. Men vi sjunger inte slutet på psalmen: överallt ska krossade huvuden ligga och vad det är där står. Är det våran snälle Jesus som ska göra sånt? Ja, det är det. Det är våran snälle Jesus som ska göra sånt. Han kommer att använda sin makt vid ett tillfälle. Och Gud hjälper mig, men ibland tror jag att vi kristna kommer att stå lika främmande för den Jesus som återkommer på himmelens skyar som judarna var för den Jesus som gick omkring i Galileen och helade de sjuka. Men snälla Jesus, varför gör du så där? Jo, det är för att det ska utskipas en dom. De människor som vill leva i maktlöshet inför honom ska en gång få skiljas ut från dem som vill ha makten kvar. Och det problemet kan bara lösas med makt. Att maktens människor får skiljas ut från maktlöshetens människor kan bara göras med makt. Det kan inte lösas genom att Jesus går runt och helar de sjuka. Herren har varit här som frälsare och läkare. Men han gör helt klart att han återvänder som domare. Och det intressanta är ju när vi läser Uppenbarelseboken och övriga skrifter om den yttersta tiden. Att antikrist kommer ju att vara mycket mer läkare och vårdare och plåstra på skapelsen. Och vara den som ska lösa alla miljöproblem och politiska problem och så här. Han kommer inte att härska så mycket genom terror som genom beundran, därför att han löser de problem som blivit oss övermäktiga. Och därför så står det att när antikrist träder fram, då kommer det stora avfallet att ske. Andra Thessalonikerbrevet 2, 4, 5, någonting sånt. Varför det då? Därför att många kristna kommer att säga, här är ju Jesus och vi känner igen honom. Rollerna blir ombytta på slutet. Och vi kanske känner vår Herre allt för dåligt. Det gäller att se upp. Vi är alltså kallade att gå ut och säga, Jesus har all makt i himmel och på jord. Ännu syns det inte, som det står i Hebreerbrevet. Men vänta, när han kommer tillbaka, då ska du få se. Och dessförinnan ska du ha valt sida. Det är vårt missionsbudskap. Ännu så länge använder han inte den makten, och därför har du ännu så länge möjlighet att välja på vilken sida du vill stå. Men det budskapet ska gå ut till alla folk, och sedan ska änden komma. Nu står det ju så här. Jesus säger, åt mig har getts all makt. Och som jag har sagt flera gånger förut, det är viktigt att se vad det inte står. Han säger inte, nu grabbar har jag tagit all makten. Gå därför ut. Därför den makt man tar, den är sjuk från början och kommer alltid att förbli. Du har väl lagt märke till hur lätt vi har för att i kanans tungomål lägga oss till med olika facktermer som saknar bibliskt underlag. Jag får samma lätta illamående varje gång man är i ett möte och någon börjar ta auktoritet. Nu ska vi ta auktoritet. Ja, så älskade vän, var stor att man ska göra det. Uttrycket finns inte i Bibeln. Ingenstans. Jesus säger, nu har jag tagit auktoritet över rubbet. Nej, han har fått makten. Och varför har han det? Jo, därför att han avstod från allt. Vi ska läsa i Filipperbrevet 2. Där ska vi läsa den välkända Kristushymnen, Filipperbrevet 2 och 5. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Och så kommer ett därför igen. Därför har Gud upphöjt honom. Därför har Gud upphöjt honom. Och givit honom det namn som är över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud Fadern till er. Och somliga kommer att erkänna det i kärlek. Därför att de vill låta sig regeras av hans nåd. Andra kommer motvilligt och vara tvungna att säga det. Därför att han har all makt och de har ingen kvar. Somliga kommer att böja knä inför övermakten Jesus. Andra kommer att böja knä inför nådens Gud. Och det är skillnaden mellan himmel och helvete. Han har fått all makt därför att han visade sig kunna sköta makt. Han avstod från allt. Sin jämlikhet med Gud. Sina möjligheter att skydda och bevara sitt liv på något sätt medan han gick här på jorden. Han lät sig förnedras, torteras och dödas. Han gick ut i den yttersta vanmakten och därför har Fadern gett honom all makt. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Låt oss till sist läsa det andra kapitlet hos profeten Jesaja, där detta kommer mycket tydligt fram. Och det är alltså en gammaltestamentlig profetia om den yttersta domen. Och i min översättning har man pillat in två underrubriker. Och det är ganska bra. Först står det evig fred. Och det är den yttersta domen sedd ur de frälstas synvinkel. Sen kommer en andra del. Där står det högmodet skall tillintetgöras. Och det är den yttersta domen sedd ur maktmänniskans synvinkel. Och som vi kan förvänta så är den första avsnittet en beskrivning mättad med ljuvlighet. Och det andra låter förfärligt. Men det är samma dom. Detta är vad Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem. Och det ska ske i kommande dagar att det berg där Herrens hus är ska stå där fast grundat och vara det förnämsta bland bergen. Och upphöjt över andra höjder. Och alla hedna folk ska strömma dit. Ja, många folk ska gå ut och ska säga: upp, låt oss dra upp till Herrens berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Ty från Sion ska lag utgå och Herrens ord från Jerusalem. Och han ska döma mellan hedna folken och skipa rätt åt många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska ej mer lyfta svärd mot varandra och inte mer lära sig att strida. Ni av Jakobs hus, kom låt oss vandra i Herrens ljus. Ty du har förskjutit ditt folk Jakobs hus, därför att det är fulla av österlandets väsende, och utövar tecken tyderi som filisterna, ja, med främlingar förbinder i sig. Deras land är fullt av guld, silver och guld, och på deras skatter är ingen ände. Deras land är fullt av hästar, och på deras vagnar är ingen ände. Deras land är också fullt av avgudar, och sina egna händers verk tillber det som deras fingrar har gjort. Där har du maktens redskap. Rikedom och okultism och allt vad det är, hästar och vagnar. Därför blir människorna nedböjda och männen ödmjukade. Du kan inte förlåta dem. Fly in i klippan och göm dig i jorden för Herrens fruktansvärda makt och för hans höga majestät. Ty människornas högmodiga ögon ska bli ödmjukade och männens övermod ska bli nedböjt. Och Herren ensam ska vara hög på den dagen. Ty en dag har Herren Sebaot bestämt som ska komma över allt stolt och övermodigt. Och över allt som är upphöjt och det ska bli ödmjukat. Ja, över alla Libanons sedrar, det höga och stolta. Och över alla Basans ekar och över alla höga berg och alla stolta höjder. Över alla höga torn och alla fasta murar. över alla Tarsis skepp, ja, över allt som är skönt att skåda. Och människornas högmod ska bli nedböjt och männens övermod nedbrutet, och Herren ensam ska vara hög på den dagen. Men avgudarna ska alldeles förgås, och man ska fly in i klippgrottor och in i jordhålor för Herrens fruktansvärda makt och för hans höga majestät när han står upp för att förskräcka jorden. På den dagen ska människorna kasta bort åt mullvadar och fladdermöss de avgudar av silver och de avgudar av guld som de har gjort åt sig för att tillbe. Ja, de ska fly in i klipprämnor och in i bergsklyft och för Herrens fruktansvärda makt och för hans höga majestät när han står upp för att förskräcka jorden. Så förlita er nu ej mer på människor, i vilkas näsa är endast en fläkt, ty hur ringa är det inte att anse. Att vi får hjälpa människor att omvända sig från Satans makt till Guds nåd, så som Paulus uttryckte det. Att vi får lära dem att ödmjuka sig inför Gud, och att det inte alls är detsamma som självfördömelse eller depression, utan att det är ett välsignat tillstånd. Att Herren får lära oss att se det i våra egna liv. Vad det vill säga att idag låta sig regeras av hans nåd istället för att söka makt. Makten, äran och starkheten tillhör Gud. Ju mer makt vi samlar på oss, desto mer stöldgods har vi i våra liv. Det är faktiskt så. Det var makten tillhör Gud. Du hade ingen makt över mig om den inte vore given ovanifrån, säger Jesus till Pilatus. Men Gud kan alltså låta det ske, att den makthungrige får den makt han längtar efter. Han blir också bunden i den. Det är en del av utlämnandet till makterna. Vi måste lära känna Gud. Vi arbetar med honom och inte mot honom.